Dagens avsnitt av Rulla Vagnpodden görs i samarbete med Semper. Härligt att du har klickat igång just det här avsnittet av Rulla Vagnpodden. Idag pratar vi bara om små barn och mat. Vi kommer prata om allt från smakportioner till hur 17 man hanterar barn som helt sonika vägrar riktig mat. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och idag är jag jätteglad att ha Katarina Tennefors från Semper här. Hon kan nästan allt när det gäller kombinationen småbarn och mat. Vi får ju väldigt mycket frågor från våra lyssnare om just det här med mat. Så jag tänker idag att vi kör igång ganska direkt med lyssnarfrågorna.
Ja, gärna. Ja,
är du redo?
Ja.
Härligt. Hejsan podden. Vi är just nu igång med att introducera mat till vår 7-månaders. Han äter men skulle nog kalla hans intresse för svalt. Försöker dock att inte stressa utan han får bestämma takten. Något som däremot stressar mig är hetsen från bland annat BVC att de måste få i sig järn via mat efter 6 månader. Hur viktigt är detta och om bebisen inte är redo att äta fast föda? Jag känner verkligen igen det här. Inte kanske hetsen, men ändå att man pratar väldigt mycket om det här med järn.
Ja, och det tror jag att man gör av 2 skäl, eller flera skäl. Alla barn föds med ett järnförråd som de har i kroppen. Och det räcker de 4-6 första månaderna, brukar man säga. Och då börjar själva förrådet att minska. Och det används ju då vid den snabba tillväxten och det används när man ska bilda allt blod och så vidare. Men järn har också betydelse för intellektet.
Just det, det kanske man glömmer ibland lite grann,
eller? Det glömmer man ibland och det är därför det är väsentligt om man ger goda råd och rekommendationer så att man kommer igång i maten för att täcka det här järnbehovet som finns. Men som jag hör och lyssnar här så intresset är svalt, men det finns ett intresse. Ingen stress skulle jag vilja säga. Försök att hitta något som intresserar. Kanske det kan vara bra att pröva någonting som liknar det han har ätit tidigare. Det vill säga som är lite mer flytande.
Mm.
Då tänker jag ju på välling som alltid är järnberikad. Det finns också tillskottsnäring som man kan ge. Som också är järnberikad.
Och tillskottsnäring är ersättning fast
steget efter modersmjölksersättning.
Precis.
Mm. Och sen så kommer det lite senare något som kallas för mjölkdryck som också är berikat. Som är då om man föredrar att dricka någonting antingen i en liten kopp eller i en nappflaska.
Mm.
Det går ju bra med både välling och tillskottsnäring. Om det är den konsistensen som han lite grann tycker är mer bekvämt att få.
Just det. Har du några andra tips på så här lite livsmedel som just såna här små bebisar generellt brukar gilla, som är mycket järn i?
Ja, berikad barngröt kan jag väl säga. Då kommer man på lite fastare föda. Det finns en igenkänning, den innehåller också då mjölk, så det känner man igen oavsett om man har ammats eller fått ersättning innan. Och den är berikad med järn.
Mm.
Sen finns det ju barn som tycker att det är väldigt gott med kött, väldigt gott med fisk. Det är båda väldigt, väldigt bra järnkällor och som man kanske som förälder gärna vill börja med.
Just det.
En del, det kanske är lite tidigt, men en del tycker om leverpastej.
Mm, kan man också båda pröva. Mina barn har älskat.
Ja, och det är lätt att servera och det smakar utmärkt tycker många barn. Sen finns det, men det skulle jag kanske komma till lite senare. Det finns osockrade barndrycker som har berikats med järn också.
Mm.
Men jag tycker att man ska pröva med det andra
just
först.
Det. Precis.
Och i lugn och ro. Låt inte stressen ta över så att det blir lite ansträngt för måltiderna. Det viktigaste är att det är trevligt.
Precis. Men ändå, sammanfattningsvis, så behöver man på något vis få in järnet efter 6 månader.
Ja,
ja,
det behöver man.
Mm. Hej Rulla Vagn-podden. Jag har en 10-månaders bebis hemma som kort sagt matvägrar. Jag ammade utan problem fram till 6 månader. Började med smaksensationer vid 4 månader och större smakportioner och gröt vid 6 månader. Inga problem, lätt som en plätt. Smakportionerna blev till riktiga portioner och ersättningen trappades ut. Sen, för cirka 1,5 månad sen, så helt plötsligt vägrar barnet äta. Vägrar! Gröt, yoghurt, smörgås och frukt går bra, men att få i honom mat är som ett mindre krig. Jag har försökt med alla tips jag har fått och läst. Gett bitar, låtit honom äta själv, kladda, sitta upp till 1,5 timme. Provat alla dygnets olika timmar. Serverat annat, burkmat, all slags hemmalagad mat, varm, kall, fisljummen. Ja, listan kan göras lång. Jag är sönderstressad men försöker alltid behålla lugnet vid matbordet. Hela familjen försöker sitta och äta tillsammans men det hjälper inte. Och inget blir bättre av att BVC tjatar om att han inte följer sin viktkurva och att jag måste få i honom mat. Jag har förklarat och bett om tips, men det känns nästan som att de inte tror på mig att jag försöker kämpa i honom mat. Hjälp mig, vad ska jag göra? Vad kämpigt.
Ja.
Ja, vad tänker du kring det här?
Ja, det första man känner är lite grann att sluta kriga.
Mm.
Jag tror att hon upplever nog att hon tar ett djupt andetag och är lugn vid matbordet. Men det här skulle ju påverka vem som helst.
Mm.
Man vill så mycket och det går inte riktigt. Men, och sen sitt inte så länge.
En och en halv timme
nej, det är länge när man sitter med en 10 månader. Och jag tror att det är länge för allihopa. Det blir en ansträngning för allihopa.
Mm.
Jag kan väl också tycka att om han går ner i vikt så kanske det också, man kanske kunde be BVC att man kunde få prata med en dietist. Att få prata med någon annan än de man känner och man har upplevt det här med. Och det måste ju också finnas en skäl om viktkurvan faktiskt har stannat av eller till och med går ner. Rent näringsmässigt så skulle jag vilja säga att om det är en berikad barngröt som 10-månaders bebisen tycker om, så är det näringsmässigt inte så väldigt dålig sammansättning på det han faktiskt äter.
Mm.
Men det kanske är väldigt lite. Men ett tips skulle kunna vara att tillsätta lite extra fett i det han äter.
Mm.
Så när han äter så får han i sig lite extra fett i gröten och han kanske får lite extra fett i yoghurten, eller man kan puffa lite mer fett på smörgåsen och se om man kan få upp själva kilokaloriintaget lite grann.
Mm.
Det kunde vara värt som ett första tips att börja med. Men allra först är att ta bort det som stressar på så.
Just det. Precis. Alltså det finns ju ganska få saker som stressar så mycket, tycker jag. Som när man känner att de inte äter ordentligt. Det är svårt att hejda den där stressen som förälder.
Det är svårt att hejda. Och man kan ta hjälp av andra och prata med andra eller gå ut och gå och så vidare. Men det är klart att man, eller ta upp det på BVC. Men i det här fallet så tror jag, som jag föreslog först, be att få prata med någon annan. Be att få komma till en dietist.
Mm.
Och få goda råd. Så kommer det säkert gå jättebra. För det är ju en väldigt ambitiös mamma vi läser om.
Verkligen. Lycka till.
Ja.
Hej, jag har en snart 5 månaders bebis som började smaka på maten vid 4 månaders ålder. Hon verkar gilla det mycket, så vi började med lite gröt för en vecka sedan. Och därefter bajsar hon kanske en gång per dag från att ha gjort det 3-4 gånger tidigare. Ger jag henne för mycket gröt eller är det vanligt att det blir så här med dessa små bebismagar? Tack för en superbra podd. Ja, vad tror du? Är det helt normala förändringar när man får in mera mat eller är det för mycket gröt?
Jag tror att det låter. Det verkar ju som om alla mår bra, så att säga. Och många barn kan, när de kommer in på fastare föda, kan få lite förstoppning.
Just det.
Kanske särskilt om ökningen blir lite för snabb eller lite snabb ska jag säga. Jag behöver inte säga för snabb. Men det, för det är många barn som tycker att oh, det här är gott och det smakar bra. Och munnen gapar hela tiden när man vill ha mera. Så det kan bara vara det. Och då kan man, om inte barnet mår dåligt nu på någonting, så kan hon ju stanna i portionsökningen ett tag. Och låta det vara så här. Och det går bra att bajsa på det här sättet också. Mm. Så länge barnet mår bra. Det är inga problem alls. Blir hon lite mer fundersam så kan hon ju möjligen titta så att hon har rätt mängd pulver till den mängd vatten.
Mm.
Så att man inte har för mycket pulver iblandat i grötportionen man ger. Och jag skulle tycka att det skulle räcka i det här fallet för att se var hon står någonstans. Mm. De verkar ju som sagt vara må bra och det verkar vara god aptit.
Precis, det är härligt. Hej, här kommer en fråga till podden om barn och mat. Jag undrar hur man ska tänka kring välling. Vilka för- och nackdelar finns? Jag har en dotter på 6 månader som jag ammar och vi har börjat med smakportioner. Eftersom jag fortsätter amma funderar jag på om välling fyller någon funktion eller om det är bättre med vanlig mat och gröt. Kanske fyller det en större funktion när man har slutat amma. Tack för en bra podd. Ja, hur ska man tänka kring detta?
Ja, det låter ju som de har det väldigt bra och trevligt.
Ja, men precis. Ja, verkligen.
Så att, och känner man inget behov, då ska man inte börja med välling nu. De har ju, verkar ju ha hittat sitt mönster.
Mm.
Välling har för många fyllt en funktion när man ska gå från, om det nu är bröstmjölk eller om det är modersmjölksersättning, och sen så vägen in till lite fastare föda.
Just det.
Välling är inte en ersättning för bröstmjölk. Välling är mat. Så den ska ju komma som när man vill in till den vanliga maten.
Mm.
Den är berikad med järn, vilket gör att den är bra. Och det kan ju mycket väl bli så att de hittar ett fint mönster här som de verkar ha gjort. Men sen kan det komma när barnet blir ytterligare lite större att man vill ge ett vällingmål på kvällen.
Just det.
Mm. Och då kan det vara ett användningssätt. Och ibland den tidiga morgonen att man kanske vill ge det som ett första mål eller när de andra äter frukost. Det är olika i olika familjer. Jag tycker det låter som att ni hittar bra, så det är avvakta. Fortsätta på den väg ni är, det går utmärkt.
Mm. Här funderar hon ju istället på att hon har ju redan börjat med vanlig mat och sen då att ge gröt. Är liksom välling och gröt, är de jämförbara? Är det liksom, är det någon stor skillnad mellan de här två innehållsmässigt?
Nej, berikad gröt och välling då som tillverkas i Götene, alltså det är pulver som man blandar då med vatten, de är likvärdigt när det gäller tillsatta vitaminer och mineraler och det som kommer från de fina råvarorna.
Mm.
Det är ju mjölk och grädde, det är fina spannmål från Sverige. Och sen så är det då berikat med vitaminer och mineraler. Och dessutom, i och med att vi har mjölkfett i, så finns det som vi säger bioaktiva, väldigt bra föreningar som gör nytta i maten för barnen.
Så för magen, eller vad är det för?
Ja, det kan vara immunförsvaret.
Aha,
och det kan vara hjärnans utveckling. Och det finns många nyttiga ämnen som sitter i ett membran runt varje mjölkfettkula.
Okej. Okay.
Vi kallar det MFGM. Mm. Men det är därför det är lite viktigt att ha mjölkfett i.
Just det.
Det blir gott också. Men
det också. Ja, alltså det är ju mycket diskussion kring det här med gluten och hur man ska introducera det. Hur ser rekommendationerna ut?
Idag så ser de ut så att man kan börja när man vill, mellan 4 och 12 månaders ålder.
4 och 12 månader.
Men när man börjar så är rekommendationen att man börjar med små mängder och öka sedan gradvis.
Mm.
Nu är det fortfarande oklart vad små mängder
är. Ja, jag tänkte precis fråga det.
Ja. Men jag tror att det faller sig naturligt. För när man börjar introducera lite fastare föda så blir det automatiskt att man går från mindre till lite större och sen vanliga portionsstorlekar.
Just det.
Så det blir en liten introduktion som ökar långsamt.
Men innehåller gröt och välling gluten?
Våra vällingar från 6-8 månader innehåller inget gluten. De är bara tillverkade på havremjöl. Och så där gör att vill man ha en glutenintroduktion så ska man inte använda dem. Men å andra sidan, så om man använder dem och har någon som tycker mycket om dem, så behöver man inte fundera på att det blir för mycket.
Nej, men precis. Just det.
Men när det gäller barngröt, då har vi gjort så att vi har en liten mängd gluten i. Och då inte gluten, det är ju vetemjöl, det är ju precis vanligt mat. Men i havregröt då, som normalt inte skulle innehålla kanske, så har vi en liten mängd vetemjöl i för att man ska kunna ha den och använda den som en glutenintroduktion.
Just det.
Och det står i ingredienslistan, så att det är, och då beroende på vilka vällingar man äter och man ökar portionerna, så får man lite mer glutenintroduktion.
Mm. Alltså när det gäller det här med välling, hur länge upp i åldern kan man ge det? Är det liksom, det kan man hänga i med eller?
Det kan man hänga i med.
Om man tycker det är mysigt. Ja.
Ja, det kan man hela livet skulle
hela
jag säga.
Livet, ja, men precis. Ja, men många barn tycker ju att det är väldigt, väldigt mysigt. Även när de är så här, alltså jag känner ju barn som är fem år och fortfarande dricker välling på kvällen.
De dricker välling på kvällen, ja. Det som ibland kan vara lite att man kanske önskar att det var att man byter flaskan från kopp. Men det brukar gå bra. Idag finns det ju ett stort utbud med olika koppar och muggar. Mm. Och nu när vi är on the go så mycket, så finns det väldigt mycket som jag hör att man också använder istället för själva flaskan.
Just det. Ja, men egentligen finns det ingen begränsning för det. Utan det kan man fortsätta med om man tycker
Ja, och förr hade vi ju vällingklockan på alla gårdarna. Det var ju inte att ringa in barnen, det var för att ringa in de som arbetade på fälten. Och då fick de välling. Och så fick de, kanske någon sill eller potatis.
Just det. Hej, tack för en fantastisk podd som hjälpt en nybliven mamma i nöd flera gånger. Tack själv. Våran lille kille är snart 11 månader och började äta redan vid 4 månader då han tyckte mat var någonting oerhört intressant. Överlag så har just maten gått väldigt bra för honom. Vi ammar fortfarande på natten då det funkar för oss allihopa. Han växer bra och mår jättebra i övrigt. Nu till min fråga. Han har alltid vägrat vår mat. Barnmatsburkar är toppen. Framförallt vissa som alltid funkar. Men vår mat passar inte, vare sig vi purerar maten eller ger honom bitar. Vi försöker ge honom ärtor, majs, små bitar köttbullar, mjuka bitar leverpastejsmackor och blodpudding som han får plocka själv. Men allt som inte är barnmat kommer ut efter att han smakat på det i munnen. Han verkar inte tycka att det är äckligt, men det kommer ut ändå. Rån och majskrokar har aldrig varit ett problem, men allt annat kommer ut om det inte är i puréform. Vad kan man göra för att hjälpa honom att gå över till att äta riktig mat? Finns det något som är lättare att få ner som ändå är bitar? Ska jag låta bli att ge honom puré för att få honom att äta mer riktig mat? Råd mottages tacksamt. En aningens stressad mamma. Ja. Vad tänker du om det här?
Ja, jag har väl en stressad mamma igen. Ja. Ja, egentligen borde jag ju känna mig rysligt smickrad.
Eller hur? Det bästa som finns, tycker den här lille killen, är burkmat.
Men det är klart att vår grundtanke är ju att finnas där som stöd för föräldrarna. Och de föräldrar som önskar då att ge exempel barnmat under resan från födseln till man går över till familjens mat. Och det gör vi ju även här såklart. Och det känns ju verkligen som att familjen har försökt allt. Kanske att stressen börjar komma eller lyser igenom. Så att jag tror också här att familjen skulle må bra av att ta en paus lite grann. Kan hända och inte flyga flygplan med skeden för att uppmuntra pojken att gapa eller smaka och någonting. För det är väldigt vanligt att man hamnar i som familj. Jag säger inte att alls...
Man gör en liten show.
Ja, jag säger inte att alls är så i den här familjen. Men när man vill så gärna så kan det ta den vägen ibland. Det jag inte riktigt ser i texten eller hörde i frågan är ju, jag vet inte om pojken tycker om 8 månaders rätter, för de har ju små bitar, i alla fall Sempers rätter, Och då skulle man kunna prova en 8 månaders rätt, för då känner han igen smaken. Och så prova mosa de bitarna lite grann.
Just det. Mm. Och sen mindre och mindre liksom.
Ja.
Mm.
Och sen så då när man kanske ser att han tycker om de hela bitarna, så kan man gå på 12 månader. Och då är det större bitar redan från början i dem. Och där kanske man kan göra samma sak och igen då få en acceptans kanske för bitar. För det blir ju ofta ändå en liten skillnad när man lagar hemma mot familjematen.
Precis.
Sen tror jag när det har lagt sig lite hemma och man har provat det här olika, skulle det vara så att det fortfarande inte smakar så bra med annan mat, så kommer han att ryckas med när han träffar andra barn.
Just det. Det berömda grupptrycket.
Ja, ja, eller när man kommer i glädjen när man sitter med andra barn vid bordet i förskolan.
Precis.
Eller med andra barn, om han kommer att välja något annat sätt att tillbringa dagarna, så rycks man med och sen slinker det ner mycket som aldrig har slunkit ner hemma.
Precis.
Så var det för min dotter.
Ja. Ja, men det känns väldigt vanligt. Ska de liksom fortsätta att ställa fram lite ärtor och allt som de har här? Eller ska man ta bort det ett tag? Eller ska det stå där och locka?
Det ska stå
lite
där om de andra äter det i familjen.
Just det.
Då ska det absolut stå där. Men inte enkom tycker jag för honom. Där tycker jag man gör en liten paus nu.
Just det.
Utan så som man dukar normalt sett, som man normalt har då, och det ingår i familjens måltid.
Mm. Alltså här har vi ju den här lilla burkmatsälskaren. Vad ska man titta på? Tänker jag så här på ingredienslister och så, när man väljer burkmat i sitt barn?
Ja, är man intresserad och road av barnmat och även måltider då, som är barnmat i glas, de är ju sammansatta så att det ska vara en hel måltid. Men det är klart att ibland kan man fundera över vad är näringsvärden och vad är innehållet och så vidare. Och man kan ta, om jag bara får hoppa över till gröt, där vi också har till exempel berikning med järn som vi talade om tidigare idag.
Mm.
Så är det ju så att när man läser i näringsvärdestabellen så står det ju järn och så står det ett värde. Och då är det så att det järnvärdet, det är både det som finns naturligt i råvarorna och det som är berikat med.
Just det. Mm.
Och det kan vara bra att veta, för det kan man få frågor om man undrar. Och är det så att man av något särskilt intresse undrar hur mycket som är berikat och hur mycket naturligt, då får man ringa och fråga på konsumentkontakt.
Mm.
Men man vet att det innehåller allt.
Just det. Något som man också ser i de här listorna är ju att det står sockerarter. Och det kan man ju bli lite konfunderad över som förälder. Vad är det egentligen i barnmat?
Ja, det är i samma tabell då, när man läser vad näringsvärdet i livsmedlet i fråga, så även på osockrade produkter så står det ju varav sockerarter.
Ja, precis.
Och då är det så att det står kolhydrat och så står det varav sockerarter. Och så har man läst att det är en osockrad gröt då, om vi tar det. Då står det att det är 7,8 gram kolhydrat och så står det 4,6 gram sockerarter. Och då är det så att sockerarterna är de som ingår naturligt i råvarorna. Det finns inget tillsatt.
Just det.
Och i det här fallet så är det då 4,6 gram. Och det kan vara både glukos eller fruktos eller sackaros, om det är banan som ingår. Så kommer de olika sockerarterna med. Det är även mjölksocker är en sockerart. Så det ingår också under sockerarter. Och det som blir skillnaden då mellan sockerarterna och kolhydrater, då är det i de allra flesta fall stärkelse.
Just det.
Så
precis.
Att,
men, som till exempel i mjöl. Eller
i mjöl
annat.
Och i grönsaker. Alla innehåller kolhydratstärkelse. Men det som brukar förbrylla mest är att det heter att det här är en osockrad fruktpuré. Eller det här är en osockrad fruktdessert. Och de siffrorna här då på 7,8 kolhydrat och 4,6 sockerarter, det låter ju som att det är en fruktpuré. Men det är ingenting som är tillsatt socker.
Kan du inte berätta lite generellt också? Hur funkar det liksom rent motoriskt när barn lär sig det här? Alltså att äta från att bara ha druckit. Kan du inte prata lite om det?
Ja, när man dricker, då pumpar man ju nästan mer.
Mm.
Munnen fungerar som en liten pump när man ammar, och så får man den goda maten då, eller bröstmjölken. Faktum är att barnet lär sig ganska tidigt att svälja. Det gör man redan under fostertiden. För barnet är det viktigt att ha en balans på fostervätskan. Så sväljningsfunktionen finns tidigt. Men man behöver bli 32 veckor och komma till världen. Då är man ju för tidigt född.
Mm.
Nu tror jag att många sitter och funderar på, men hur många veckor var det nu då? Jo, det är 40 veckor som är fullgånget. Men kommer man för tidigt till världen, så behöver man bli 32 veckor innan den här sväljfunktionen fungerar, om man får mat i munnen.
Mm.
Orala intag, som man säger.
Mm. Mm.
Och sen dröjer det ytterligare en liten tid, för sen ska man då ha, oftast då blir det ju då flytande föda, och sen så kommer man då till den fastare födan, och då ska man börja träna på att föra maten runt i munnen. Och det ska man jobba med tungan då, så man ska föra maten bak i munnen så man kan svälja den.
Just det.
Och det där är inte så lätt. Så i början så åker maten ut. Mm. Och det betyder inte att man inte tyckte om den. Utan det är för att man har inte lärt sig föra riktigt med tungan. Utan det åker lite fram och tillbaka och kommer ut.
Mm.
Men sen har man lärt sig det. Och man kan ibland... Ett annat tecken på att man har lärt sig att föra maten med tunga, det är också när barnet börjar jollra. Det är samma, tungan är lite fri.
Just det.
Och då börjar det komma ett litet joller.
Mm.
Det är så trevligt att höra.
Ja, det är det verkligen. Och det var dagens sista fråga tyvärr. Stort tack Katarina för att du var här idag och svarade på lyssnarnas frågor.
Åh, tack för att jag fick komma. Jag blir rörd av hur mycket man ägnar sig och tänker på det här.
Ja. Och om du har fler frågor kring barn och mat, skicka gärna din fråga till podd@rullavagn.nu, så kan du få svar av någon av våra experter här i podden. Följ och prata gärna med oss på Instagram och Facebook. Vi är tillbaka nästa vecka. Lyssna gärna då. Dagens avsnitt av Rullavagn-podden gjordes i samarbete med Semper.